Idag är vi en man kort i podden då Uffe är bortrest. Jag och Peter får hålla låda själva. Men det ska väl gå bra. Idag tänkte jag dock inte börja med att fråga vad du tycker om matchen Peter mot Burnley. Utan stannar upp i torsdagens avancemang. Har det sjunkit in än?
Oh. Det var ju en mycket bättre inledning än vad jag trodde att det skulle ha. Ja, det har det väl gjort. Man kan sväva på den lite till, men det är klart att nu börjar det sätta sig. Vilken fantastiskt strålande insats vi har gjort i Europa League-spelet hittills.
Ja, det tog ett tag faktiskt innan jag kunde landa in i det där. Det var ju verkligen en helt fantastisk match. Så att jag tänkte att det är väl trevligare att börja där. Att fånga upp det en gång till istället för gårdagens match som kanske inte var fullt så intressant.
Det blev ju lite, vi startade ju upp den framförallt lite bakfullt kan man säga. Burnley gjorde, jag tyckte Burnley inledde bra. Men jag tycker att vi åt oss in i matchen och hade väl tagit ett grepp där när deras spelare blev, om han bröt foten eller vad han gjorde.
Westwood, ja, det var riktigt otäckt.
Ja, det var ju inte, det var inte kul. Och det långa breaket som blev där så kändes det som att det faktiskt var Burnley-spelarna som tog tag i det efter det och som liksom landade in den skadan bäst. För där gjorde ju de mål rätt så snabbt efter det och vi kändes inte riktigt på tå och på alerten. Sen tycker jag att vi sakta men säkert äter oss in i matchen igen och i andra halvlek så är det ju ett lag på plan och vi bara väntar på kvitteringen som kommer lite sent. Men även trots det så har vi ju ett par tre chanser att avgöra matchen precis på slutet.
Ja, och det borde vi ha gjort. Och det var ju faktiskt ett fall framåt. Om vi jämför med de andra matcherna som kommit direkt efter Europaspel så var det ju, vi var ju faktiskt inte dåliga utan det fanns ju verkligen tendenser till att vi borde ha avgjort matchen.
Vi spelade bra men vi spelade uddlöst. Framförallt eller spelade bra, det var inte hela matchen vi spelade bra, men vi spelade bra i sekvenser och ju längre matchen led ju bättre blev det, men det var rätt så uddlöst ända tills slutet egentligen. Och det är klart, hade de gjort 2-0 på sin straff där, då hade vi ju inte, då tror jag inte vi hade gjort en så bra andra halvlek.
Ja, och den vi kan stanna upp där. Där behövde ju inte VAR gå in i alla fall.
Nej, behövde de inte.
Nej, den var väldigt oklar. Jag var glad att de tog bort den här förbaskade dubbelbestraffningen. För ett rött kort där också, det var väldigt hårt och avgörande såklart.
Ja, precis.
Men sen gjorde ju han det där som man blir vansinnig på. Och den där att hålla på att stanna upp så och sen skjuta utanför.
Ja, men frågan är, hade det ens blivit godkänt om man hade slagit den innanför stolpen? Dels så stannar han upp och man får inte avbryta sin ansats om inte det har blivit ändrat sista åren här.
Nej, jag tror det stämmer.
Och han står ju uppenbart still. Mm. Och dessutom så är deras spelare 3 meter in i straffområdet. Eftersom han tror att hans lagkamrat ska springa fram och skjuta bollen.
Nej, precis. Nej, jag tror den där regeln lever kvar. Om inte jag missminner mig, det här vet säkert våra lyssnare bättre än jag, men jag tror faktiskt att Alexander Isak blev varnad här för att han faktiskt hade stannat upp för mycket. Så att den regeln tror jag är kvar. Så att det är mycket möjligt att inte hade godkänts. Det var ju i alla fall, hur som helst, ingen bra straff.
Det var en bedrövlig straff. Det var ju i klass med han i förra året.
Lukman,
ja, precis. Nej, det får ju inte se. Man får inte slå en så arrogant straff som den här när man ligger i den, på den position som man gör med vad vi nu har 5 omgångar kvar. Jag hade varit vansinnig som Burnley-supporter.
Ja, det känns ju inte som ett ärligt försök.
Nej, det är för jävla dåligt. Där ska de ju skicka fram någon som drämmer upp den i nättaket bara. Hade han skjutit och skjutit 4 meter över, men i alla fall satsat så hade det varit en sak. Men när man ska göra såna här trolleristraffar, alltså det blir jag bara... Jag blir glad när det är motståndaren som gör det, men jag blir provocerad av det.
Mm, ja, men det sticker i ögonen. Ja. Jag tycker att det minsta vi kan förvänta oss att professionella fotbollsspelare faktiskt ändå ger ett ärligt försök.
Ja, precis. Att de brukar allvar. Menar, den här snubben har väl säkert 50 000 pund i veckan.
Ja, garanterat.
Jag har ingen aning.
Nej, jag har ingen aning.
Också. Jag vet inte var han ligger i hierarkin.
Nej, det vet inte jag heller. Men det ligger väl åtminstone där omkring konkurrenskraftiga löner i Premier League.
Ja. Nej, det hade varit vansinnigt. Men nu är jag ju tacksam.
Ja.
Se bara till att inte vi värvar honom när de åker ur.
Nej, precis. Nej, där var i alla fall vi. Det var länge sedan jag fick en straff, men precis kan vi nypa dit den där gången. Men
men har vi någon trolleristraff kompatibel spelare i laget?
Jag tror inte det. Det är väl ingen som håller på så tidigare i alla fall.
Nej, precis. Benrahma är ju en trollgubbe som
han skulle kunna hitta på något knas.
Men han har ju inte gjort det på dem. Han har väl slagit en straff, han har inte gjort det.
Det kanske han har.
Nej, kanske inte.
Men då gjorde
en straffläggning, men nej.
Ja, det kanske han gjorde, men jag har i alla fall ingen minne av att han höll på så där.
Nej, jag tror inte det. Alltså ingen gjorde det.
Nej, men som när vi slog City där till exempel, det var ju bara kliniska straffar så att säga. Och så gick vi vidare också.
Mm, precis.
Ja. Mm. Ja, och Mark Noble skulle väl hellre dö än att göra något sånt där.
Ja, och Moyes hade ju aldrig tillåtit det.
Nej, han blev...
Moyes hade inte ens godkänt straffen om den hade suttit. Alltså han hade sagt till domaren att nu får vi slå om den. Sådana straffar, det räknas inte.
Nej, det känns som att det är på den nivån. Och jag kan absolut sympatisera med den åsikten. Nej, så att vi gjorde inget sånt. Istället så fick Zuzek axla in bollen i nät. Och det var desto roligare.
Ja, det var ju skönt för honom att få sätta en. Absolut. Och när de säger att det var hans femte, sa de inte det?
Jag tror det.
Ja. Känslan man har är ju, eller känslan man, jag ska inte prata för någon annan, men jag tror mig prata för fler, är ju att han är långt ifrån 5 mål.
Ja.
Det känns ju som att han inte har gjort mål på hela säsongen. Jag vet att han har gjort det, men...
Nej, men det var väl dels den där straffreturen i premiären mot Newcastle och sen den där matchvinnande målet mot Wolverhampton var det väl. De kommer jag i alla fall ihåg.
Det är väl där jag hade sagt att det var slut på målen.
Ja, men precis. Det var väl någon match mot Watford också. Men nej, men precis. Och framförallt om man jämför med förra säsongen där han gjorde mål hela tiden.
Ja, han gjorde 10 då.
Ja, vilket är otroligt bra för en defensiv mittfältare.
Ja. Verkligen, verkligen. Men en annan som hade behövt trycka in en kasse är ju Mikael. Jag har inte gjort mål på 13 matcher, Antonio.
Ja, definitivt. Alltså vilka chanser han har. Alltså han måste ju vara klinisk där.
Ja, det är ju så att han behöver ju snubbla in en. Nu. För nu spelar det ingen roll vilka träffar han får, utan han behöver snubbla in en. Få in en på en axel eller ett skenben eller något på en studs som bara går in. För just nu så finns inte hans självförtroende där i det. Han gör, inte i alla matcher, men i många matcher ett hårt och intensivt jobb som är viktigt för oss, men han skulle behöva snubbla in en boll helt enkelt.
Få med sig lite flyt så att han kan få någonting att gå på igen. Jag vet inte, när gjorde han senast mål, har du koll på det?
Jag har inte koll på vilken match det var, men jag tyckte de sa i under matchen här att han inte hade gjort mål på 13 matcher eller något sånt där. Så att det är länge sedan i alla fall. Oavsett om jag hörde fel där, så är det... Det är många matcher sedan, och jag har läst att han har sagt att han har inte haft någon sån här period med så här lång måltorka tidigare.
Mm. Ja, det är klart att då kommer ju lätt hjärnspöken. Han gjorde väl för många mål på kort tid i början av säsongen. Så att...
Ja, det gjorde det ska man väl aldrig säga att någon gör. Men,
nej, absolut inte.
Men jag tänker att han kom ju in i en tung period som han sen har rest sig från, tycker jag. För jag tycker att det är en annan spelare de sista matcherna här mot vad det har varit innan. Vad det gäller jobbet och vad det gäller rörelsen och energin. För ett tag så hade han ingenting av det. Då hamnade han bara på kanten hela tiden. För det är ju hans mysposition. Det är ju där han alltid har spelat förut. Och det är dit han söker sig när inget fungerar. Men ett tag så sökte han sig dit. Och så var han egentligen bara där. Han kom ingen annanstans. Och då har vi liksom ingen användning av honom.
Nej, precis. Och det känns väl ändå bra att han nu är i alla fall bra i spelet, så att säga. Han gör ju det där. Han är en plåga för motståndarbackarna och han skapar chanser och sådär. Så att nu är han i alla fall en bra spelare.
Jag tänker att det är en tidsfråga innan den sitter.
Mm.
Och vad han gjort nu? Han kom upp i de här 10, va? Med senaste målet.
Lite osäker faktiskt på exakt hur många det är, men det är ju ändå...
Ja, det är någonstans där. Och det är väl det han har gjort som mest tidigare. Ja. Han har ju, det är väl bara förra säsongen han har varit uppe på tvåsiffrigt.
Ja, det är ingenting som gör till vanligheterna.
Så jag tänker att det är det här... Han behöver snubbla in en för att få det ur världen, och sen kan han ta det från det de sista matcherna på säsongen. För det är klart att vi behöver en spelare, vi behöver en forward som vi mål, framförallt i det skedet av säsongen som vi är nu.
Givetvis, han är ju den enda anfallaren vi har i laget, så att det är ju egentligen han som har den sin främsta uppgift att göra mål. Så att det är klart att det blir ett avbryck om han inte gör det.
Nej, och då är det ju en jäkla tur att Bowen har steppat upp på det sättet som han har gjort.
Ja.
Så att han har fått avlastning just målskyttet, och att laget överhuvudtaget har gjort rätt mycket mål.
Ja. Och att det är liksom bra fördelar bland de andra spelarna, så att säga. Jag tittar nu, 32 Premier League-matcher, 8 mål. Och så plus 7 matcher i Europa League, 1 mål.
Okej, och inget i... Ja, det är 9 då. Han ska upp på den här tvåsiffriga då. Sen ska du se att det bara blixtrar till. Och så har han 14 mål innan säsongen är slut.
Ja, det vore välkommen. Men just när han började och var så glödet i säsongen, känns som att, ja men herregud, han kanske går för 20 mål under en säsong. Nu förstod vi väl att riktigt så bra skulle vi kanske inte gå, men det blev ju väldigt mycket där i början.
Han hade ju en fantastisk inledning på säsongen. Han hade väl en oerhört bra avslutning på förra säsongen också, hade han inte eller i alla fall utifrån de poäng vi tog då. Så jag har det förstod man väl kanske att han inte skulle fortsätta att leverera på den nivån. Men pratar vi de första 10 matcherna på säsongen, så var han ju en av Premier Leagues 2-3 bästa forwards. Utan tvekan. Och det går ju inte att möta en sån spelare när han är i form och gör mål. Han är ju så stor och stark och snabb och hård, så att det finns ju ingen försvarare som löser den uppgiften. Det är en väldigt tuff uppgift i alla fall.
Ja, definitivt. Och det är det, han är ju ett unikum. När han hamnar i det här så kallade beast mode. Alltså det finns inte, han är ju ostoppbar. Och vilken tillgång han är. Det finns ju ingen motsvarighet.
Nej, precis. Och det är det jag måste tillbaka till nu naturligtvis med semifinal i Europa League. Förhoppningsvis en final i samma turnering då. Och ett gäng här rätt tuffa matcher kvar i Premier League. Ska vi ta några poäng där och lösa Europa-uppgiften så behöver han hitta tillbaka till beast mode. Så är det ju.
Ja. Helt klart. Och just det perspektivet så var det väldigt synd att vi tappar de här poängen. För de kan ju visa sig viktiga när ligatabellen ska summera senare.
Ja, inte minst på grund av att vi har ju andra lag där omkring oss som har visat sig vara precis så ojämna som jag har pratat om länge nu. Att, jag menar, både Arsenal och Manchester United tappar poäng. Tottenham går ju och lite bättre kanske, men de tappar också poäng.
De förlorade mot Brighton.
Ja, precis. Så det är klart att vi skulle ha tagit 3 poäng här. De hade ju varit väldigt, väldigt välbehövliga. För de andra matcherna ska ha med oss poäng ifrån är väl de Brighton och vilka är det sist?
Det är väl Brighton sista omgången.
Ja, och sen har vi...
Ja, kommande 2 matcher är väl...
Det är väl 2 matcher, så vi har väl någon... Är det Norwich vi har också, eller?
Det kanske det är, ja.
Chelsea, Arsenal, Norwich, City och Brighton. Det är 2-3 poängare i de matcherna. Och sen är det ju... Vi måste ta helst en vinst mot Arsenal. Men ja, det är tuffa matcher.
Ja, definitivt. Men framförallt Arsenal har i alla fall kommit av sig rätt ordentligt nu. Och nu förlorade de mot Southampton. Först mot... kommer inte ihåg om det var först mot Brighton med 3-0 sen nu mot Southampton med 1-0, så att de ändå kommit av sig lite och har väl i och för sig avbräck på viktiga spelare, men det finns ju den här ojämnheten som du har pratat om, så att det kan ju finnas hopp.
Ja, precis, men då krävs det ju extraordinära insatser naturligtvis, ja,
absolut.
Extraordinära spelare, och Antonio är ju en av dem som behöver leverera dem.
Ja, så är det ju 100%, och det är ju det, och så vi hade ju City kvar också, där räknar inte med någonting.
Nej, precis. Chelsea är borta, är väl också en sån som är tuff.
Ja, milt uttryckt att säga. Ja, men det är klart att det är ju en jättetuff match, och det känns som att nu slog vi dem i och för sig hemma, men det känns ändå, det är klart att de kan bli också en dålig dag, men det är ju, de känns ändå som det här, de är väl ganska klara 3 år, så att Och sen så ligger väl i för sig nu Arsenal-matchen precis efter vår Europa League-match. Så att risken finns väl också att vi kan påverkas lite där. Och det är väl okej i så fall. Om det nu innebär att vi har besegrat Frankfurt, så får det vara värt det.
Ja. Det får det vara.
Ja, naturligtvis. Var det någon annan som du tyckte stack ut i matchen mot Burnley, eller någonting som vi kan ta med oss, så att säga?
Ja, men jag tycker att vi återigen har det här lite i många stycken kvicka, snabba spelvändningar eller spel överhuvudtaget. Som sen kan ju det naturligtvis vara för att Burnley är ett stabbigt och dåligt lag. Det gör det ju lättare, precis som det var mot Everton då, när jag också sa att jag tyckte att man kunde se positiva tendenser i spelet. I den här matchen så är det ju det är ju uddlösheten som att vi inte liksom kommer till de riktigt vassa, alltså vi kommer inte till den sista, vi får inte till den sista och avgörande passningen och sådär. Det är ju först efter 1-1 målet egentligen som vi skapar riktigt, riktigt fina lägen. Men jag tänker att det är det man får fokusera på, att trots då att vi har den urladdningen tidigare veckan, att vi ändå har huvudet med så pass att, vi, att snabbtänktheten fanns där, tycker jag, på flera ställen och vid flera tillfällen. Men sett över hela matchen, naturligtvis inte godkänt och få bara få 1-1 hemma mot Burnley. Det är absolut inte.
Nej, det är ju såklart en missräkning, tveklöst. Men det, jag tror också att det som du var inne på tidigare, för det såg ändå bra ut innan den här skräckskadan på Westwood. Så att det är väl möjligt att vissa spelare blev lite, eller kanske hela laget blev lite påverkade där, och att Burnley fick det där momentumet som gjorde att de kunde ta ledningen, och vi hade en tuff period där. Alltså, hade inte det skett hade det kunnat se annorlunda ut. Men med det sagt så ska du inte en sån sak kanske påverka så mycket som det gjorde. Men det är ju sånt som händer, det är ju ändå människor det handlar om.
Ja, Vlasic såg ju han såg ju väldigt chockad ut när han satte sig ner. Och det var flera spelare som gick ifrån vänsterkanten och in mot avbytarbänken och sådär och höll som huvudet. Och det var ju skönt att Westwood såg, men han hade väl fått så mycket syrgas där kanske, så att, eller lustgas, så att han... Att han inte kunde göra annat än le. Men han såg ju åtminstone ut som att han... Ja, vad ska man säga? Han var vid gott mod när de bar ner honom förbi... när de bar ner honom i katakomberna.
Ja, vi får hoppas att det går bra.
Det var ju han hälsade på och log lite grann och sådär.
Ja, vi får hoppas att det ordnar sig, för det där var ju ett riktigt otäckt brott, jag ska inte erkänna att jag kan inte så mycket om det här området, men det där såg inte, och framförallt man ser reaktionen på spelarna, och sen så det är klart att det känns ju för jävligt för Vlasic som var den som var inblandad i situationen, även om det inte var oschysst på något sätt, så är det klart att det känns ju inte bra för han. Och då var vi kanske inte heller vad han behövde för att hitta formen.
Nej, det var det ju inte. Här har vi ju 28 oförlösta miljoner.
Ja, verkligen. Jag hade ändå hoppats nu att när han fick chansen från start att vi skulle få se lite mer av de där 28 miljonerna. Men än så länge lyser de med sin frånvaro.
Ja, han har ju en del i övrigt att önska och vi måste få utväxling framöver, för vi har inte råd att slänga bort fler tunga investeringar. Vi har redan bränt Allaire och vi har bränt Andersson, som är de två största. Det är ju de två tillsammans är väl 80 miljoner pund någonstans. 75-80. Och pratar vi då om Vlasic här, så är väl han uppe på en bland de fem största värvningarna vi har gjort typ. Och levererar inte han heller, så börjar det här bli han får ju nästa säsong också naturligtvis, men om det inte händer något under säsongen 22-23, så då är det ju, ja, det måste hända en hel del där.
Ja, definitivt. Och det är som du säger, vi har inte, just de här storsatsningarna måste ju på något sätt gå hem för att vi ska kunna bli konkurrenskraftiga på lång sikt.
Ja, precis.
Ja, vi får hoppas på det. Och sen så nu på söndag så väntar derby, eller vad ska kalla det, mot Chelsea. Hur känns det då? Nu är det i alla fall en veckas vila tills dess. Men...
Ja, kan vi spela så bra som vi har gjort i Europa här på slutet, så varför inte? Jag tänker att, vet jag inte exakt hur Chelseas form har varit här på slutet, men jag tycker att allt som händer runt omkring den klubben borde kunna påverka spelarna en del.
Ja,
nu gjorde de väl en väldigt bra insats i Champions League här om sistens, va?
Ja, det gjorde de, och så spöade de ju 15 borta med 6-0.
Ja, men det behöver inte vara någon bra insats.
Nej, absolut inte. Och dessförinnan så förlorade de med 4-1 mot Brentford. Så att det känns väldigt som ett lag som vi aldrig riktigt vet vad vi har.
Ja, precis. Och med det om att det inte behöver vara någon bra insats att vinna med 6-0 mot Southampton var väl mest att de ska ju alltid få stryka en match med 6, 7, 8, 9 bollar i röven. Det ska ju vara minst en sån per säsong för dem. Och den tog de väl här då?
Ja, precis.
Det är synd att de inte tog den mot oss.
Ja, exakt.
Nej, men jag menar, det är ju ett lag som är ganska ojämnt och sådär.
Ja, men verkligen. Så att... ja, det är samma sak för att jag tyckte Southampton var väldigt bra när vi mötte dem. I alla fall i FA-cupen och ligan så blev det väl 0-0 i säsongens första möte. Men de har ju kvalitet som de visar mot oss, men som de inte visade mot Chelsea.
Nej, precis. Men det är klart att det blir en jättetuff match mot Chelsea. Och vi behöver spela väldigt bra för att vi ska få med oss någonting därifrån.
Ja, såklart. Det är ju på förhand en av säsongens absolut tuffaste matcher.
Ja, och förra säsongen fick vi stryk med 3-0, tror jag.
Kan
i motsvarande mycket, match.
Kan nog mycket väl stämma det. Dock möter de faktiskt Arsenal på onsdag.
Så att, och det är ju bra för vår del.
Det är jättebra. Mm. Det är ju en sån här match man egentligen vill att båda lagen ska förlora för vår del. Men,
ja, men det kan de väl.
Ja.
Nej, det vill vi inte. Vi vill att Chelsea ska vinna den matchen. För de har ju sprungit ifrån vårt räckhåll. Och vi vill att de ska få jobba jävligt hårt för det.
Mm. Gärna dra på sig ett,
ja, precis. Precis. Mm. Dra på sig något som gör att inte ett par, tre, fyra av deras spelare kan spela. Å andra sidan, det kanske vi inte alls vill. För då har vi ju ingen fördel av att de har spelat en match några dagar innan.
Nej, för då är de utvilade.
Å andra sidan så har de väl 180 man i truppen. Så att de det spelar kanske ingen roll.
Nej. Men det är ju den där,
till skillnad från oss så kan ju de rotera då.
Ja, och det är ju förmodligen den största skillnaden mellan dem och oss. Det är att de har inte bara en otroligt stark startelva, utan de har nästan på varenda position flera alternativ att ta in om det inte funkar. Alltså, ta en sån som Timo Werner som jag nästan verkar skjuta mer i stolpen än i mål. Men de vinner ändå matcherna för de andra som kliver fram istället. Ja. Och det är väl någonting att avundas.
Ja, så är det ju. Även om jag inte avundas dem.
Nej, inte klubben, absolut inte. Utan med själva systemet. Jag har kommit in lite frågor som vi kan köra, men vi kan väl börja med den här riktig långkörare. Det är Ola Lindqvist som vill att vi ska ranka startelvan spelare för spelare i Premier League. Börja med målvakt och backlinje. Till exempel Fabianski rankar vi som sjunde bästa målvakt i Premier League och motivera gärna.
Ja, det är en oerhört intressant frågeställning, och om jag nu hade kunnat göra en sån ranking så skulle jag nog komma fram till att vi har ett lag där summan av delarna vida överträffar de enskilda delarnas värde. Det vi har är ju en innermittfältare som är bäst i ligan. Sen får jag nog säga att jag har inte den kollen på de andra lagen så att jag kan göra en sån ranking. Det är klart att jag kollar på andra lag och engelsk fotboll i allmänhet så där, men inte på det sättet att jag tänker. Ja, inte på det sättet att det blir varken rimligt eller intressant att höra min bedömning av de här.
Är de Creswell bättre än Lucas Digne?
Ja, men precis. Och finns det tre vänsterbackar i Manchester City som är bättre än, alltså som trillar in på en första, tredje och sjunde plats i rankingen, vilket gör att Jag känner att den är nog för... För frågan är för stor för att jag ska ta med, för att jag ska kunna ta med an den och göra den rättvisa.
Ja, nej, jag är på din linje. Det här får de ägna sig åt i VSAT-studion, där de verkligen sitter och granskar alla lag med kritiska ögon hela tiden.
Sportbladets Premier League-podd.
Ja, den är bra. Och de kan nog också göra det. Vi är väl lite för nischade på just West Ham för att det ska bli rättvist.
Etta.
Ja, fan. Varför vinner vi inte fler matcher? Vi är ju bäst i serien.
Fattar inte det. Nej, jag är ledsen. Jag hoppas att jag hoppas få förståelse för det.
Ja, jag hoppas också det. Ola har fler frågor, så att förhoppningsvis blir Ola nöjd i slutändan. Men, men någonstans, bara den frågan hade vi kunnat fylla flera avsnitt med.
Ja, precis. Och jag, några dagars research.
Ja, definitivt. Jag har knappt koll på alla vänsterbackar i ligan, till exempel. Eller högerbackar, eller mittbackar.
Ja, precis.
Ja, men det blir ingen rättvis ranking, så att säga.
Fortsätt.
Ola ställer fler frågor om vi går vidare. Lika bra det. Ola undrar, finns det någon riktigt lovande ungdomsspelare? Finns det några rykten om spelare på andra forum?
Alltså, riktigt bra ungdomsspelare. Vi har ju inte riktigt det vi har haft tidigare. Vi håller på att bygga upp en akademi här igen. Vi plockar in spelare. Till den här säsongen så tog vi in ett gäng spelare som är yngre vuxna, kan man väl säga att de var, OK Flex och de här. För att förbättra nivån på juniorverksamheten. Vad det gäller de här ännu yngre, så har man ju pratat ganska mycket och ganska länge om Jamal Baptist. Men jag menar, när man kollar på när han är född, så är han född 03. Och då pratar vi alltså om en som är 19 i år. Och det är då en av våra största talanger, och han har ju inte ens, alltså han har ju inte egentligen varit nära mer än att han har suttit på bänken några gånger, men det är en sån som man ska hålla utkik på. En mittback behöver ju inte komma i sin prime förrän han är 24 23 24 25 kanske, men det, alltså, ska vi prata om unga spelare med stor potential, så vill man ju gärna se dem och höra talas om dem mycket mer tidigare än så.
Jo, men framförallt om vi nu ska vara i Academy of Football och få fram de här riktigt fina spelarna, så som en sån som Declan Rice eller en sån som Mark Noble, då behöver man ju se tecknen tidigt, så att säga, att det finns någonting där oftast. Det är ju sällan de kommer ur ingenting när de är 25.
Nej, precis. Och de ska ju in och lukta på A-laget här när de är som Jamal senast. För att man ska prata talang. Sen behöver inte det betyda att inte han, Baptiste, då skulle kunna slå sig in framåt och bli en habil spelare. Det är ju mycket möjligt, men då är det ju att han har gått vidare. Då är det ju inte på att han är talang längre, utan då är det för att han har jobbat sig dit, liksom.
Precis. Och det alltså, är absolut.
Vi har en ganska fattig...
Och det är lite tråkigt att det är så, för att det är ju inte West Ham. Vi ska ju ha en bra akademi. Men så till exempel, det är ju inte som att Jamal Baptiste eller en Odubeko kan komma in och göra en skillnad i någon av de här matcherna eller ett tufft spelschema. Det kan man ju ofta, är en väldigt stor talangfull 19-åring, så vill man ju kunna se det.
Ja, precis. Ja, för det är ju en annan som ju har lyfts fram. Chester
just det.
Har ju har ju varit med lite här. Vi har ju några utlånade, Holland och Coventry, men de börjar i sammanhanget bli gamla.
Ja, det är nästan så att de ska vara etablerade nu.
Ja,
de är ändå några år 20.
På väg in i... Ja, precis.
Precis. Ja, visst, nu bara med
stabila. I alla fall inte spelad, inte var utlånade till League One-lag och sådär.
Nej, precis.
Jag menar, tittar vi på hur de akademierna vi konkurrerar mot, som vi kanske skulle vilja efterlikna. Du pratade om en alldeles nyss i Chelsea's. Så har ju de deras utlånade spelare spelar ju Premier League-fotboll.
Mm.
Även de unga.
Ja, precis. Det är klart att det är en viss skillnad.
Och när de lagen lånar ut spelare, så är det ju om det är spelare som är tänkta för A-lagsfotboll, så är det minst till ett championship-lag. Och där är inte vår akademi. Det betyder inte att inte vi skulle kunna producera spelare till A-laget, men de kommer förmodligen att ta en lite längre väg för att sen gå in och bli truppspelare. Johnson är ju ett praktexempel här på någon som har hållit på ett tag. Han har varit borta för en del skador naturligtvis, och sen har han tagit sig in i laget. Men och han pratade man också om tidigt som en spelare, så att ja, annars har vi inte så mycket.
Nej, det ser glest ut. Anfallaren Perkins har väl fått några chanser också, men han ser liksom inte riktigt redo ut.
Vi hade ju ett gäng som gjorde hyfsat bra ifrån sig den här cupmatchen, eller i Europa League var det väl de var inne och spelade sista matchen där. Ashby och Alese och var det Longhelo?
Var det kanske.
Ja, jag hade, eller om det var någon, jag kommer inte ihåg riktigt, men det var någon. Men jag vet inte. De har inte fått några möjligheter sen i alla fall.
Nej, och det känns ju, hade de varit bättre så hade de fått det.
Ja.
Sen med det så kan det fortfarande bli det, men just att de skulle vara riktigt lovande ungdomsspelare som frågan istället, där är de väl inte riktigt. Sen så kan vi väl i sammanhanget ändå nämna Steve Potts pojk, till nämna Dan Potts lillebror, han är väl med i ungdomslaget?
Ja, det är han, det var vi inne på
förra säsongen
någon. Ja, eller i höstas eller när det var vi pratade,
ja, det kanske om. Det var
Freddy Potts.
Men än så länge är det bara ett namn. Jag vet inget.
Ja,
precis. Jag har ingen aning.
Vi har inte fått någon indikation på att han skulle vara på väg uppåt.
Nej, men
hoppas.
Ja, verkligen.
Det är alldeles roligt.
Ja, fast jag såg nu att han är född 12 september 2003 han också, så att han blir 19 i höst. Och han har väl inte ens varit i närheten av att ens nämnas i samband med men A-lagsdebut. Så att det är väl inte någon vi kan prata om som att vi redan nu kan se att oj, det här är en råtalang som kommer.
Nej, det är långt ifrån där vi var på slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Men det är klart att den nivån kanske man inte kan kräva att man ska hålla i många säsonger eller så. Men nu har det varit ett tag lite för länge där det har varit lite för lite för lite. Samtidigt har vi plockat upp en Johnson nu då. Vi plockade ju upp vårt mittfältaren vi sålde till West Bromwich,
Diangana,
ja, och så var det han, var det
en Gakia
till Watford. Ja, precis. Ja, så att vi har ju plockat upp en och annan. Och innan dess så var det ju han som kom in mot Arsenal i premiären med Bilic. Och
Oxford,
ja. Reece Oxford. Mm. Som nu har vänt sin karriär i Tyskland. Och spelar mycket och bra. Mm. Så att det är klart att vi har fått fram spelare. Men ja, vi... skulle ju vilja producera lite mer, så är det.
Ja, precis. Och det förhoppningsvis kommer det ändå. Men som det ser ut just nu så finns det väl inte någon riktigt, riktigt lovande ungdomsspelare, så att säga.
Nej. Nej, det är ingen Joe Cole. Det finns ingen Declan Rice. Det finns inte. Nej, på den nivån är vi inte för tillfället.
Nej. Nej, vi får hoppas att vi kommer dit en dag igen. Och det gör vi säkert. I alla fall så att vi får någon gång måste ju få fram en på igång den talangfabriken. Och det som hände där för snart 20 år sedan, det är ju helt otroligt att få fram så många bra spelare på samma gång.
Ja, visst är det.
Ska vi till nästa fråga? Fortfarande Ola. Varför bänkas Benrahma?
Ja, jag tror fortfarande att det har att göra med det som Moyes har pratat om länge kring honom, att det är beslutsfattandet som han inte är nöjd med, värderingen av situationen, och då blir det blir han som bänkas. Här om sisten så hade han ju dessutom ett litet dålig attityd när han blev utbytt. Jag tror att han lider av det också. Och sen så är det ju så att den typen av spelare som han representerar är ju, om vi nu ska gå över till varför det alltid är han som blir utbytt, så är ju det, han representerar ju en spelartyp som är lätt att byta. Ändras så funkar det för honom, då tar man ledningen. Då byter man ut honom för att man behöver ha ett försvara ledningen i slutet. Eller så går det lite tyngre och man ligger under, och plötsligt så tar man ut honom för att man behöver ju få in någon som kan ändra på matchbilden. Och den här killen har ju sprungit här i 70 minuter nu och inte gjort det. Så att jag tror att... Och en tredje orsak, det är hans position. Vi har lite folk att kunna göra taktiska ändringar med.
Ja.
Där vi har spelare som faktiskt kan gå in.
Ja, jag skulle vilja hålla, alltså från Arslantini och Bowen, alltså på de positionerna skulle väl jag hålla som startspelare just nu. Och sen kan det väl även vara så att det kanske passar Benrahma bättre att komma in, istället för att själv vara trött efter att ha sprungit 70 minuter, skulle man passa bättre för honom att komma in pigg när de andra är trötta.
Ja, det är ingen dum tanke det heller.
Ja, nej, men det finns definitivt en fotbollsspelare där, men han skulle behöva få ut mer. Ska vi ta nästa?
Yep.
Johan Granskog. Kör en favorit i repris. Starta, bänka, sälj. Nu vet ni hur det funkar. En ska starta, en ska bänka, en ska säljas. Det är tre spelen ni får välja mellan: Elanzini, Vlasic och Benrahma.
Det är lätt. Ja, och jag tror att Moyes gör likadant. Han startar Lanzini, han bänkar Benrahma, han säljer Vlasic.
Ja. Det var ju nästan det jag nyss sa.
Ja, precis. Jag nämnde inte att Vlasic... Lanzini är ju den bästa av de bästa fotbollsspelarna av dem, och den som kan göra mest. Benrahma, han bänkas för han ska vara kvar. Alltså, vi behåller honom. Men Vlasic, där hade nog Moyes, hade han kunnat få tillbaka pengarna så hade han tagit dem.
Ja. Och det är nog så jag också hade resonerat. Så att det... rolig fråga, men ja, kanske ett tråkigt svar, men det är väl där vi landar i alla fall.
Det var mer intrikata spelare förra gången.
Ja, definitivt. Ja, klart. Men fortsätt gärna, Johan.
Ja, absolut.
Sen har vi en fråga som är riktad till dig. Uffe, vår kära poddkollega, han undrar hur Peter uttalar Payet. Är det med långsamt eller snabbt E, och är det med starkt eller tyst T i slutet?
Ja, alltså jag uttalade Kermit, och då är det ju med långt E och ett tyskt T, eller hur det var han sa. Så Kermit, är uttalet.
Kermit, är det han i Mupparna?
Ja, han är grön.
Ja.
Grodan.
Okej. Ja, passande namn då. Grodätare. Ja, vi förstår alla att du förbusar lite med dig, Peter. Det är bra, Uffe. Nästa fråga. Marcus Lindberg, vad tror ni är största anledningen till att vi går som tåget i Europa, men i ligan mot vad man ska kunna klassa som sämre lag tappar vi poäng? Är det attityden från spelarna? Är det att spelsättet dessa lag gör det svårare för oss? Eller att spelarna blir slitna? Vad tror ni?
Ja, om vi bara tittar på slutet av säsongen här, om vi bara skulle liksom prata om hur det är nu och varför vi går lite tyngre nu, så tror jag att det handlar om att vi är i Europa, oavsett om vi, och fortfarande är i Europa, oavsett om vi liksom tänker på det och gör det medvetet eller inte, så ligger mer fokus där för tillfället. Det var likadant, jag menar, som om vi hade så mycket erfarenhet av det här då. Men det var exakt likadant 2006, där vi också låg bra till inför avslutningen och tappade i serien på grund av att vi helt enkelt fokuserade på att ta oss till FA Cup-finalen, för det var där vi hade chansen att göra något riktigt stort. Men om man tittar på säsongen som helhet, så var vi ju inne redan i höstas på att vi tappade poäng och kanske till och med förlorade, men framförallt tappade poäng och spelade sämre i matcher som vi tyckte att vi skulle vinna. Och det, jag vet inte riktigt om det har att göra med att vi spelar lite annorlunda, eller då var vi väl inne på att vi hade ett annorlunda spel framförallt. Där inte exempelvis Susek kom upp så högt i planen och sådär. Jag vet inte. Den är mer, det är ju ett verkligen någonting som Moyes och hans kollegor får titta på efter säsongen.
Ja, men precis. Sen så, det blir väl en kombination av mycket, men sen är det väl klart att vi har ju svårt, vi är ju ett kontringslag, vi har ju ofta svårt att föra matcherna själva, men sen så tänker jag ju, jag sa väl de här förlusterna mot Brentford och Tottenham och i viss mån kanske även gårdagens match, det är ju förmodligen också en frukt av att det är svårt att ladda om rent mentalt. Det gäller ju nästan alla lag som spelar Europa-fotboll och som inte är vana med det, att det är ju ofta läropengar, alltså det är ju någonting man behöver få in en vana på.
Ja, precis.
Så att det behöver inte vara så konstigt då. Sen är det Premier League är ju så pass, det är ju så pass hög nivå, det finns ju inga lätta matcher som det är. Det är ju egentligen bara City och Liverpool som vinner hela tiden, annars så tappar ju alla lag poäng ibland. Så att det är ju inte så konstigt. Och sen att vi gör det när vi dessutom har ett spelschema som vi inte är vana vid, så.
Jag tänker nu tror jag att det handlar mycket om hur långt vi har kommit helt enkelt i Europa. Nu kommer det att vara och ja, det kommer att märkas på poängen i ligan här på slutet.
Ja.
Och vi får ju hoppas att det beror på då att vi har gått hela vägen och tagit oss till den där finalen, som ju hade varit så otroligt häftigt att få vara med om. Ja, jag tror att vi helt enkelt inte orkar riktigt. Igår var det nära att vi kom igång och att vi hade tryckt in ett segermål på slutet, men då var det lite en too little too late helt enkelt.
Ja, nej, precis. Nej, men jag tänker, jag har ju så svårt att ladda om. Och då sitter jag bara och tittar på. Så att det är klart att det måste vara svårt för spelarna också.
Ja.
Så det är klart att de är professionella fotbollsspelare och att man kanske kan kräva mer professionalism och sådär. Men det är ju inte så enkelt. Det är ju inte bara att trycka på en knapp.
Nej, det är ju tyvärr inte det.
Nej. Nej, precis. Ja, ska vi gå vidare?
Mm.
Då har vi Hans Härod. Skulle man inte kunna spela Antonio som en yttermittfältare istället? Han har ju ingen känsla i fötterna. Ser ju hur frustrerade några av hans medspelare på hans oförmåga att få bolljäveln rätt.
Jag tänker att Hans Härold här tänker att, att så länge som formen inte riktigt är där så plockar vi ut honom på kanten, så har vi kvar kraften och farten. Men det behöver inte vara han som sköter avsluten. Problemet med resonemanget, alltså jag, Antonio själv har ju spelat där ute i 80% av sin karriär, 90% av sin karriär. Och är ju väl förtrogen med positionen. Problemet är ju att sätter vi ut honom där så har vi ju ingen anfallare längre.
Nej, den detaljen är ju rätt avgörande också. Och det är väl mycket därför Antonio får den rollen. Så han skulle väl egentligen kunna få egentligen var som helst, bara han får en fri roll och får springa och stånga och köra över motståndarna på sitt sätt. Men det är just det att vi har ingen annan anfallare.
Nej, och i det läget så skulle jag säga att hade vi nu haft en annan anfallare, vilket ju vi alla hade önskat att vi hade haft, det är ju ändå ganska länge han har varit ensam anfallare, så hade jag inte satt ut honom på en kant om den anfallaren hade funnits, utan jag hade satt honom på bänken och så att han hade fått ladda batterierna lite och fått lite ny mental energi och sådär. Jag tror att det är det han egentligen skulle ha behövt, för jag tycker att vi har kantspel som är av hög klass, eller den trean bakom honom, om man säger, är riktigt bra. Så det är inte där vi behöver ha honom, tycker inte jag, utan det är ju en annan anfallare och sen att Antonio hade kunnat fått sin lilla vila där i slutet på november någonstans där han började tappa formen. Och sen så hade han kanske kommit tillbaks redan i julform liksom.
Ja, men exakt, och han sa väl till och med själv att han behövde avlastning, en till forward så att säga, så att det är egentligen inga konstigheter så att säga. Men sen hade jag kunnat tänkt att det var intressant att om vi nu värvar en ny anfallare, att ha Antonio lite släpande roll bakom, alltså lite mellan att vara en offensiv mittfältare och en forward i någon form av helt fri roll bakom och bara springa runt och göra lite vad han vill.
Du menar en helt ny formation, eller tänker du att han skulle ta Lanzinis roll då?
Ja, han skulle ju så på att ta Lanzinis plats, men kanske lite offensivare så att säga, och lite mer. Så att egentligen samma sak, mer center forward än offensiv mittfältare.
Ja, då blir det mer reguljärt 4-4-2
ja.
Uppställning.
Oh.
Då ser jag den som en sån här nu jagar vi mål i slutet på matchen uppställning.
Det skulle ju kunna vara.
Men då skulle det i alla fall bli tungt naturligtvis med Antonio och en annan forward. För jag tror att i det spelsystem vi har nu så hade inte en Antonio på Lanzinis position, även om den hade varit lite mer offensiv då, som du sa, så tror jag inte att den hade passat som hand i handske i det spel som Moyes vill att vi ska...
Ja, nej, precis, säkert inte. Men det var just det att det skulle ge oss ett alternativ, framförallt om vi behöver trycka på. Så nu har vi ju knappt den möjligheten
att
göra någonting från bänken. Så ett sånt alternativ.
Möjligheten vi har från bänken är ju egentligen på att byta in någon annan i den där trean.
Ja, exakt.
Och då är ju någon annan oftast Benrahma eller Fornals, eller alltså beroende på vem som har startat då.
Exakt. Eller Vlasic, och så händer det inte så mycket. Ja, det här för oss faktiskt in på nästa fråga. Och det är Thomas Karling. Varför värvades inte en anfallare till föreningen?
Det där är faktiskt the million dollar question, skulle jag säga. Ja. Varför? Ja, vi har ju varit inne på det innan. Dithering Dave. Mannen som inte kan bestämma sig. Är det hans fel? Eller är det, fanns inte pengarna för den på slutet? Varför gjorde man inte upp affärerna innan? Han säger ju att, att Zapata var vad det var som var klar. Och sen fick de inte kontakt med klubben. Men uppenbarligen då så var han ju inte klar. Och inte med spelaren heller. Man överskattade kanske, om man säger så här då, utan att säga vem som är anledningen till vad, så känns det som att West Ham överskattade sin förmåga att göra klart affärer i den elfte timmen. Och att man kanske skulle prova att försöka göra klart affärerna lite tidigare. Sen kan det ju vara så att man väljer att inte lasta på de där sista 2 miljonerna, 3 miljonerna, 5 miljonerna som behövs för att kunna lösa affärerna med en vecka kvar av fönstret. Men det kanske är så att det måste, för annars så står man där utan spelare. Ja, vi får se. Det blir ju en intressant sommar där man får se vad de har lärt sig och vad vi, för här kommer det att kräva spelare.
Ja, definitivt, och det känns ju som att märkligt liksom, att har de fortfarande inte lärt sig att göra affärer tidigare, så att säga. Det känns ju inte som att det är första gången vi sitter här. Sen känns det som att det är första gången vi verkligen sitter här och inte fick en enda spelare i januari och inte en anfallare som vi har skrikit efter i 2 års tid nu. Så någon gång borde man väl lära sig att fan.
Ja, det var ju inte, enligt uppgift så var det i alla fall inte pengarna som saknades.
Nej.
Alltså, det snackas ju om att man bjöd man uppåt 60 miljoner pund för den här snubben i Benfica. Eller vart de var.
Ja, just det. Precis.
Och vi lastade bud mot han som gick till Liverpool. Det var också rätt mycket pengar.
Ja, just det. Diaz.
Ja, precis. Precis. Så att Liverpool då bestämde sig för att skrida till verket ett halvår tidigare än vad de hade tänkt, på grund av att vi hade i princip kommit överens med honom. Och det var väl Moyes som berättade det.
Mm.
Så att det verkar ju som att vi hade pengar. Kanske att vi går på fel. Vi går på spelare som vi drömmer om, men som vi inte kan, som vi inte kommer kunna lösa, som då Diaz till exempel.
Ja, sett till hur bra han har varit för Liverpool hade det känts som en fantasivärvning för oss. Men det måste ju finnas andra, så att säga.
Ja, men det finns ju det, men det är klart, och där är ju en balansgång som man måste gå. Ska vi gå efter han som vi verkligen vill ha, men som chansen att få inte är super, alltså inte är den absolut största, eller ska vi gå efter han som vi har som en tredje snubbe eller fjärde snubbe eller femte snubbe på listan, som säkert blir bra men som, och som vi garanterat kan ta, men som bara blir bra, inte fantastisk. Det är klart att man sympatiserar med den första att vilja, men samtidigt så vet vi också att det måste finnas många spelare som hade kunnat gå in och gjort ett jobb som reservforward, eller som hade gett oss ett ytterligare alternativ på mittbacken, som ju också var ett, en position där vi behövde spelare.
Ja, och det hade ju inte behövt vara en superstad. Det hade egentligen bara räckt med någon som hade kunnat gått in och göra jobbet.
Ja.
Ett tag. Alltså, bättre det egentligen inte ha någon alls.
Precis.
Så att, ja, jag har väl lite svårt att förstå det där. Men så är det. Ja, vi får hoppas att någon kommer in. Men just när man anfaller, det känns ju helt obegripligt att man inte tog in någon. För att även om det måste ju ändå ha funnits någon som fanns tillgänglig och som hade varit en rejäl chansning. Men det hade inte gjort så mycket om man hade misslyckats. För att det hade...
Nej, då hade man i alla fall testat.
Ja, precis.
Man hade ju inte behövt att lägga 40 miljoner pund på en sån spelare.
Nej, man kunde ha tagit en ung kille, loan to buy eller något sånt där. Så hade man inte ens behövt aktivera utköpsklausulen om man inte ville. Alltså, ja, jag vet ju inte någonting om förhandlingarna såklart. Men till exempel, det känns som att man har gjort det alldeles för svårt för sig.
Ja, det är jobbigt nu i alla fall med en väldigt tunn trupp.
Ja, och med det sagt då har vi gjort det jättebra. Alltså vi är semifinal i Europa League och vi är fortfarande ett, jag får säga, topplag i Premier League. Så det finns ändå mycket positivt att ta med oss här. Och det borde också göra att West Ham måste ju vara en attraktiv klubb att komma till som spelare.
Ja, man tycker ju det. Londonbaserat dessutom.
Oh.
Ett par riktigt bra säsonger i rad där. Och en spelare med lite självförtroende tycker ju att han går in och gör det här ännu bättre. Så att det är klart att de här två senaste säsongerna kan inte tala emot oss i alla fall när vi ska göra nästa transferfönster.
Nej, precis.
Sen är det klart att en försäljning av Rice och lite hugg på Bowen på det, så är det klart att då blir det ju tuffare. Då krävs det rätt mycket självförtroende hos den spelaren som kommer in för att han ska tänka att han förbättrar utifrån de
för... Ja.
Men ja, det behöver vi inte oroa oss för än i alla fall.
Nej. Men det är klart att det blir en väldigt stor kostym att fylla. Men, ja. Men den dagen, den sorgen.
Ja.
Ja. Jaha, det var frågorna det. Har vi något att tillägga innan vi rundar av?
Nej, det tror jag inte. Nej. Vi har fått sagt det vi vill. Och nästa vecka hoppas vi på att Uffe är tillbaka igen.
På att vi kan sitta och mysa över att ha slagit Chelsea.
Ja, det hade ju varit trevligt.
Ja, verkligen. Ja, men även utanför var det inga problem att hålla på över en timme. Så att det finns alltid något att prata om när det gäller den här fantastiska klubben.
Ja, definitivt.
Ja, hur som helst så hoppas vi såklart att Uffe snarast är tillbaka så att vi är fulltaliga igen.
Jajamän.
Ja, men då säger vi så då. Då ser vi till att ta 3 poäng mot Chelsea borta. Så säger vi, come on, Ryan, som vi får Everblown Bubbles. Och... fortsätt njuta av avancemanget i Europa League, för snart är det dags för semifinal mot Frankfurt.
Ha det bra!